Vi är i entrén här och det första jag möter det är en dykare som sitter här på golvet på en stol och har jättestora simfenor, gula.
Det här är vår dykare Charlie som då är en figur som sitter här i vår entré och har på sig full torrdykardräkt med helmask. Alltså den typen av utrustning som undervattensarkeologer eller marinarkeologerna har när de är ute i fält och jobbar.
Erik Östergren, arkeolog och guide på vrak, Museum of Wrecks på Djurgården, ganska nära Vasamuseet. Han ska visa mig runt och berätta om skeppsvrak på Östersjöns botten. Men också om marinarkeologiforskning idag. Och dykaren Charlie får alla peta på.
Dels så ska man ju då få veta hur en marinarkeolog är klädd. Men han är också väldigt OM så man får gå fram och ta på utrustningen och veta hur det liksom känns ordentligt.
En torrdräkt är ju då att det är ju som en stor overall som känns lite så här Gore-Tex-aktig. Inte gummi sådär, inte galonig.
Nej, men det är vattentätt liksom. För att man då, om man dyker där det är kallt vatten eller kallare än bekvämt i alla fall. Så ska man kunna ha på sig underställ och varma kläder under.
Det är ju ingen liksom snabb dräkt direkt.
Nej, men man behöver inte vara snabb. Utan man ska vara så bekväm så att man kan fortsätta jobba under vattnet. Och sen så fylls den här dräkten lite med luft också. Att om man har en våtdräkt och simmar under vattnet. Då kan man ha som en väst för att kunna balanseras lite i vattnet. Och man fyller västen med luft så man ska kunna ligga och sväva nästan. Men den här torrdräkten, den kan man också fylla med luft. Så den här hjälper till med att dyken ska kunna hålla sig balanserad. Och inte antingen bara flyta upp till ytan med en gång. Eller inte heller bara hamna på botten. Utan den är också ett redskap i att kunna simma på ett bra sätt när man är på vrak eller andra platser.
Och sen har han ju massa slangar och grejer och en tryckmätare ser jag här. Och någon Apple Watch på armleden, det har han ju inte. Men titta här, det är ju faktiskt ett anteckningsblock han håller i här.
Anteckningsblocket är bra för att kunna dokumentera vad det är de ser och dyker på. Och då kan man ju känna, är det en bra idé att ha med sig ett anteckningsblock med papper under vattnet? Kanske inte, men då är det här specialpapper som faktiskt kan vara under vattenytan, så de är vattentåliga. Och då kan man göra anteckningar om det man ser, till och med göra någon teckning så att man sen när man kommer på ytan kan komma ihåg lite mer vad det var man ändå såg där nere.
Från den ljusa entrén går vi in genom en svartmålad korridor. Det är utställningens första del.
Här på nedervåningen då är det som att vi ska vara under vattenytan och sen när man tar sig upp till övervåningen då är det som att man simmar mot vattenytan. Men nu är vi i utställningsdelen som heter Minnenas hav och här är det som att Östersjön själv berättar om kontakten med oss människor. Och sen så är det en film här på väggar och tak då man ser lite händelser ur vår långa historia här vid Östersjön. Och så är det Östersjöns röst som vi hör här prata lite.
När jag står här inne så är det en videoduk som är nästan runt i rummet här på väggarna och även i taket. Så man kan bli lite åksjuk om man är lite känslig för det. Man ser havet, vattenytan men även lite under ytan. Och här är det stora containrar som flyter och sjunker ner under vattenytan. Jag såg en skräckfilm häromdagen där det var en tjej som fastnade i en container ute i havet och höll på att dränkas. Varför var det containrar där som flöt omkring?
Ja, så hela den här upplevelsen den tar sig då från stenålder fram till idag och de olika sätt som människan har varit i vattnet. Vi har fiskat, det har varit krig, det har varit handel. Och de här containrarna, det är ju då nutidens del av vad vi gör ute på Östersjön. Vi transporterar varor från när och fjärran. Och de här containrarna, ibland så trillar de faktiskt i vattnet också. Och det är mycket annat skräp som faktiskt hamnar i havet. Och det är sånt som vi då vill kunna uppmärksamma folk på.
Så det är ett klimatinformationsarbete som ni också bedriver?
Det gör vi. Det är dels för att vi behöver ha Östersjön. Vi behöver våra vatten för att vi människor och resten av planeten ska må bra. Men det är också väldigt viktigt att Östersjön fortsätter må bra för våra vrak och historien som finns under vattenytan. För i Östersjön så har vi jättemånga vrak. Alltså inget annat hav har lika mycket vrak som Östersjön. Man kan räkna med att det finns 100 000 skeppsvrak i Östersjön. Och de finns där för att Östersjön har bräckt vatten. Vi har inte saltvatten som andra hav. Vi har inte skeppsmask. Vi har svalt vatten. Att de förutsättningarna som finns här finns inte på andra ställen. Och de förutsättningarna måste vi ta hand om.
Det betyder att det är inte flest skepp som har förlist här, utan det är flest som är bevarade.
Precis. Och om man tar till exempel ett väldigt känt skepp, Vasaskeppet eller skeppet Vasa. Hade det sjunkit i något annat hav, hade det sjunkit i Atlanten eller Medelhavet, då hade det inte funnits kvar efter 20 år. Men i Östersjön finns sånt här kvar. Det finns kanoter kvar från stenåldern, just för att Östersjön är så bra på att ta hand om historia.
Pågår det fortfarande vrakjakt?
Man hittar fortfarande nya vrak. Man får inte flytta eller röra fornfynd som hittas, utan sånt är skyddat av lag. Om marinarkeologerna skulle tycka att här är någonting som vi behöver ta upp för att bevara, det kanske är kopparmynt, det kanske är någon detalj som skulle kunna skadas om den ligger kvar, då får man ta ett beslut från länsstyrelsen om att hur ska vi kunna bevara det här bättre för framtiden. Men nu för tiden tänker marinarkeologer framförallt att eftersom att Östersjön är så bra på att ta hand om gamla saker själv, så är det bättre att låta sakerna ligga kvar där för framtiden som också vill kunna ta del av det här.
Här kommer vi in i ett annat rum. Det är också mörkt för vi är fortfarande under vatten. Det är en projektion på ena långväggen och jag antar att man ser delar av vrak där det har växt på någon tång eller alger eller något liknande. Och sen dykare ser man, nej, två.
Vi ser då sidorna av ett skepp här och vi ser dykarna. Och hela den här väggen är i naturlig storlek, alltså så stort det här vraket faktiskt är. Så den här utställningen handlar om ett vrak som var ungefär 25 meter långt. Och det är också att de här dykarna, de är också i naturlig storlek som man ser ungefär 1,5-2 meter upp på väggen.
Nu ser jag att det finns glasmontrar som faktiskt hänger från taket här så att de står inte på någonting. Och i dem så ser det inte ut att vara någonting, höll jag faktiskt på att säga.
Precis, de här montrarna är tomma på faktiska föremål. Och det är inte att vi har glömt sätta dit dem, utan det här hör ihop med det som vi pratade om tidigare, att Östersjön är så bra på att ta hand om gamla saker själv. Så här har man låtit föremål ligga kvar på ett skeppsvrak, men man har då gjort 3D-modeller digitalt. Man har tagit massa foton och videos, så bygger man upp en modell som man då istället kan ha här som hologram.
Det här var lite spooky, lite märkligt. Det är en glasskiva då som är lite vinklad mot en liten sockel här inne i glasmontern. Och står man då rakt framifrån, då är det en projicering som man ser en bild. Det är en vit text då på den här glasskivan. Finns det något så att man kan höra det här istället, lyssna på så att man hänger med om man inte ser?
Vi har audioguide i utställningen och då använder man sin smartphone så kommer man åt en massa information. Man kan också gå med på guidade visningar så att en av oss som jobbar här kan berätta vad det är vi har framför oss.
Har ni några syntolkande visningar?
Det har vi inte haft än, men det är säkert någonting som vi skulle kunna kika på för framtiden.
Jag skulle vilja titta här borta för det ser ut som att det är en kon.
En kon, att det är en kon är helt rätt. Här har vi då befälstoaletten i det här 1600-talsskeppet. Och det kan man tycka, det är ett ord man inte har hört förut. Vad är en befälstoalett? Ja, och då är vi här längst bak i skeppet, vid akten. För där bodde de fina människorna, de som var rika och de som bestämde. Och de kunde inte gå på samma toa som vanligt folk. Vanligt folk, de är på toa längst fram i fören på skeppet, ofta utomhus. Men här bak så har man då en tratt som är toaletten och tratten leder ut i vattnet. Men så jag förstått så styrs det här också ganska mycket av vindriktningen. Att de som är då fina människor, de är här längst bak i skeppet och så går de på toa. Men de här segelfartygen, de åker åt samma håll som vinden åker, vinden blåser. Vilket gör att lukten av de här bak kommer att åka fram i skeppet. Så hade man haft vanligt folks toa längre bak, då hade de rika människorna behövt känna lukten av det.
Vi går vidare till övervåningen. Det finns en hiss, men vi tar den breda trappan som har ledstänger på båda sidorna. Jag antar att vi är ovanför ytan nu.
Ja, nu har vi tagit oss upp till vattenytan, så nu är det ljusare. Och vi har inte de här bubbliga ljuden längre, utan nu är vi liksom här på vattenytan. Och här uppe har vi ännu fler utställningar. Och jag tänkte visa dig lite saker som vi kan ta fram på visningar i vissa fall.
För ni har några taktila saker som man faktiskt kan få ta på.
Precis. Ett gäng saker finns i utställningarna hela tiden. Men nu tänkte jag ta fram någonting som är från specialvisningar.
En rullvagn med skåp står längs väggen. Den här tas fram när det är familjevisningar eller vid förfrågningar. För man får ta på det som finns här. Bland annat en bit av en trästock från ett skepp som sjönk på 1500-talet. En över 100 år gammal, mycket tung dykarsko. Erik Östergren tar fram en liten, nästan svart rund träpinne. Och den väger mer än man tror.
Här är ek som har letat vatten väldigt länge. Men den första träbiten vi kollar på, den har torkat. Så den har liksom ingen fukt kvar i alls. Den här träbiten, den har man istället fyllt med någonting annat för vatten. För att det ska hålla ihop bättre.
Det luktar ju tjära om den.
Och det är häftigt med vrak, för kärlukten kan verkligen finnas kvar i århundraden när det ligger här i Östersjön. Och den här träbiten som du håller i och luktar på nu, den är från ett vrak som sjönk år 1628. Vågar du gissa vilket vrak det skulle kunna vara?
Men det är Vasa.
Det är Vasa som du står där och håller i. Och det är jättekul att vi kan då ha just den här typen av föremål så att folk faktiskt får komma nära historien.
Jag ser ett akvarium ungefär 1,5 meter långt. Inga fiskar. Men bitar av några stora trästockar ligger på en sandbotten.
Här har vi en väldigt ny arkeologisk upptäckt. Och vi här på museet, vi har ju museet, vi har utställningar, vi har guidade visningar. Men vi har också andra typer av verksamhet. Och vi har marinarkeologer som är knutna till oss. Och de gör massa olika projekt. Och de har ett forskningsprojekt där de undersöker gamla skeppsvrak utanför Vaxholm. Och ett av de här skeppsvraken blev snabbt väldigt känt. För de har hittat Vasas systerskepp. Och det här systerskeppet heter alltså Äpplet. Och här har vi bitar från skeppet Äpplet i det här akvariet. Äpplet kan låta lite konstigt om man jämför det med skepp som Vasa eller Kronan eller Svärdet. Att Det låter lite konstigt, men vi kommer inte hitta några skepp som heter apelsinen eller bananen, utan Äpplet har inte fått sitt namn efter frukten, utan det har fått sitt namn från ett av de kungliga regalierna, en typ av guldig boll med ett kors på, och det kallas för ett äpple eller riksäpple. Så skeppet Äpplet har fått sitt namn efter sådana äpplen och inte det som ligger i fruktskålen.
Här kommer vi in i ett rum som jag redan på förväg ser har massa taktila modeller av båtar som är på Östersjön på en vattenyta.
Ja, här är vi i utställningen Det delade havet. Och den här utställningen handlar om flera olika skeppsvrak som hittats i de olika Östersjöländernas delar av Östersjön. Och utställningen sträcker sig från stenålder fram till idag och runt hela Östersjön. Så vi får en bred bild av hur vrak och marinarkeologi i Östersjön kan se ut.
På flera silvriga, meterlånga metallbord står modellskeppen som kanske är 30 centimeter. De flyter på ett vågigt metallhav. Allt är tåligt och härligt att ta på. Och här finns det montrar. De är liksom liggande så man får titta neråt i dem. Och här ser det nästan ut som ett renhorn, höll jag på att säga.
Det är absolut ett renhorn. Och vi har också ett renhorn utanför montern som man kan ta på. Och renhorn har varit en väldigt viktig handelsvara under lång tid. Och det är handel med samerna som har gjort att den här typen av produkter kommer ut i världen. För med renhorn, man har tillverkat kammar, man har haft hantverk, det kan vara knivhandtag. Och det här är någonting som resten av världen har velat köpa från Skandinavien. Och det här renhornet kommer från norra Sverige eller norra Nordnorge. Har då tagit sig till det här tyska handelsskeppet för att sen kunna säljas någonstans i Europa, får vi tänka oss.
Och vad är det här?
Här har vi då skelett från fiskar. Och det kanske känns som så här, ja men det är klart det finns skelett av fiskar i havet. Men de här fiskskeletten har hittats på det här medeltida skeppet tätt packade. Så man förstår att de här har funnits sammanbundna eller kanske i någon kista. Och det är nog från torkad fisk. För det var någonting man har hållit på med i Norge jättelänge. Man gör fortfarande torrfisk i Norge. Den fisk som man har när man gör torrfisk, det är framförallt torsk. Och att torsken har fått sitt namn, det är för att det är en bra fisk att torka. Det här är inte bara jag som står och dummar mig, utan det här är en riktig språkteori till varför torsken heter som den heter. Men de här små, små fiskskletten, det kan vara svårt att ta till sig vad det är för någonting man har framför sig istället. Så då här framför dig nu så finns det en 3D-utskrift av ett torskskelett. Så man kan verkligen känna alla små detaljer som experterna tittar på för att förstå vilken fisk det har att göra med.
Och det måste väl vara en kota i ryggraden på den?
Det är en ryggkota.
För det finns ju massa skeppsmodeller här och det är ju väldigt roligt för de blir ju, tror jag, yngre och yngre. Så ska vi gå längst bort? Det ser ut som en tankfartyg i våra dagar.
Vi är i nutid. Det är inte ett tankfartyg utan det här är en färja för människor. Det här är ett utställningsrum om Estonia-katastrofen, så det är Estonia som vi ser här. Och det kan kännas konstigt att vi har en utställning om Estonia, någonting som är så pass nyss i tid, det är 30 år sedan. Men det är ändå en historia som är viktig att vi bevarar och sprider kunskap om. Och den här utställningen är gjord för att behålla det här minnet tillsammans med anhöriga och överlevare.
I en monter här så ser jag, kan det vara en bit av bogvisiret? Den bit av fören som då var öppen så att det kunde komma in, eller det kom in vatten i den. Det är en del av det riktiga bogvisiret vi ser där.
Det är en del av det riktiga bogvisiret. Sen den större delen av bogvisiret, det finns i ett annat magasin. Och här inne kan man också lyssna på den radiokommunikation som var mellan de olika färgerna den natten. För när Estonia skickade ut sitt Mayday-meddelande, sitt nödrop, då är det andra färger som svarar. Det kan vara en jättestark upplevelse. Jag har personligen ingen koppling till Estonia-katastrofen som tur är. Men även för mig som utomstående så är det en stark upplevelse. Men det är en stark mänsklig upplevelse.
Den sista utställningsdelen heter Uppdraget. Vi är i nutid. Det är som en forskningsstation där man får prova på att vara marinarkeolog. Här kan man se olika undervattenskameror. Och längs ena väggen finns flera pallar. Sitter du här, kommer du under ytan.
Här har vi vår VR-station. Så här med VR-glasögon så kan vissa uppleva då hur det är att dyka på ett vrak. Och det är en röst som berättar att nu simmar vi mot det här vraket och så ska man hitta lite föremål. Och vraket som man dyker på i den här VR-upplevelsen, det är en faktisk 3D-modell av ett riktigt vrak. Och jag har pratat med erfarna dykare här som känner igen vilket vrak de är på bara från att ha varit där inne någon minut. Så det är ett väl återgivet. Och den här utställningen handlar just om marinarkeologi som vetenskap. Så hur kan vi säga allt det här som vi säger i resten av museet? Vilka olika sätt finns det att datera? Hur kan vi veta vad som finns under vattenytan? Vad för saker och föremål kan man hitta? Och nu är vi här i del 2. Då ska man lära sig lite mer om föremål man har hittat i första delen i det här VR-dyket.
Det är en låda som man kan dra ut här. Och här ligger det en massa benbitar, höll jag på att säga. Eller, nej, det ser ut som pipor.
Så här är 3D-utskrifter av pipor. För pipor är en sån sak som är väldigt bra för arkeologer. För de byter design rätt ofta på 1700-talet. Så kan man veta när ett vrak användes beroende på vilka pipor man hittar ombord.
Vad kul att man kan dra ut massa lådor. Men här finns det alltså mycket att titta på. Men jag tänkte att det här är ju någonting roligt. Det här känner man igen från museer. Det är ett slags arkivskåp. Och så kan man rulla på de här väggarna med vred som ser ut som en gammaldags bilratt. Vad roligt, för här kan man alltså gå in. Och kul om man är barn, fast vuxna får också gå in här.
Det här är tredje och sista delen i att förstå hur en marinarkeolog jobbar. För ofta kan man då, om man hittar ett vrak, då kan man kolla på vad folk har skrivit om området. Och då kan man till slut förhoppningsvis förstå vilket vrak det är de har upptäckt. Så här får man då med hjälp av den här mannen som finns i det här spelet, eller ska kalla det.
Han är projicerad på en videoskärm inne i det här skåpet. Och det ser ut som att det är någon som står inne i själva skåpet.
Och när man då sätter igång det här, då kommer han fråga, vill du undersöka det här mer eller vill du undersöka någonting annat mer? Då får man snurra de här skåpen åt olika håll och då kommer han förklara hur man går vidare när man ska lära sig mer om de skrivna källorna.
Känner du, här är doften av gamla böcker och historiens vingslag. Jag älskar det här stället. Tack vare ert väl genomförda dyk och proverna som era kollegor tog med på analys.
Guide på vrak, Museum of Wrecks, var Erik Östergren, arkeolog. Och museet ligger mellan Vasamuseet och Liljevalchs. Till utställningen så finns det audioguider och vid flera montrar så finns det också hörsnäckor som man kan lyssna på information. Vrak är ett statligt marinarkeologiskt museum och mer information hittar du på deras hemsida.